Om ni har era biblar med er så får ni slå upp till första Korinthierbrevet. Ska vi inleda kapitel 5 denna dag. Första Korinthierbrevet kapitel 5. Det kortaste kapitlet i första Korinthierbrevet. 13 verser i det, men vi ska inte för den skull stressa igenom det, utan vi tar det i den takt det kommer. Vi ska leta hela kapitlet, alla 13 verser i första Korinthierbrevet kapitel 5. Jag läser från Svenska Folkbibeln år 2015. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det har det drivits ut ur er gemenskap. Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt, ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans eller och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma det utomstående? Är det inte den som är innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Amen. Så där, då har vi kommit igenom de fyra första kapitlen av första Korinthierbrevet. Och det här, så här långt, hade handlat mycket om Paulus undervisning av Guds vishet och Guds kraft gentemot världens vishet, världens kraft. Vi har sett i det här kapitlen hur det första av den här korintiska församlingens problem, deras problem med stridigheter, med splittringar, med avund, hur de delar upp sig i grupper enligt olika ledare. Vissa hörde till Paulus, till Apollos, till Kefas eller till Kristus, som vissa hävdade att det hörde. Och att det fanns, som vi såg mot slutet av, eller mot det fjärde kapitlet, mot slutet av de här fyra första kapitlen, en grupp som var distinkt anti-Paulus, väldigt mycket emot honom. En sådan grupp. Och detta partisystem, eller detta gruppsystem, där de delar upp sig i olika grupper, hade ju då utvecklat efter att de har avvikit från den väg som Paulus undervisade om då han först kom till församlingen. Då han för första gången undervisade om evangeliet för dessa korintier. Då de hörde om Jesu Kristi kors, om honom som korsfäst. Den väg som nu Paulus om och om igen har förklarat för dem, som är Guds vishet och Guds kraft. Nu har de avvikit från denna väg och börjat söka efter en annan vishet. En annan kraft, en som världen ger, en som världen visar upp. En som kanske karakteriseras främst i det på den tiden så vanliga filosoferna, kringvandrande lärare som gick omkring och undervisade människor drog skaror efter sig. En världslig vishet har de vänt in på. En världslig vishet som då har gett upphov till grupperingar, till bildningar. Att vara att följa en viss lärare, att följa en viss människa. Han har genomgående visat hur felaktig denna uppfattning är och hur tvärt emot den är Guds vishet. Den väg som han undervisade om. Att det som är visa i världens ögon, det som är starka, det som är mäktiga, verkligen är dåraktiga, svaga. Ingenting i Guds ögon. Han har visat för dem hur deras felaktiga uppfattning om vad som är andligt och vad som är vist har gjort dem skrytsamma, gjort dem uppblåsta, som är ett ord som återkommer här i den svenska översättningen. Det har gjort dem väldigt stolta över sig själva, över sin kunskap, över sin vishet. Och detta avslutade vi då hela denna första sektion förra gången med, där Paulus egentligen gick till en direkt konfrontation med denna anti-Paulus-grupp, det som var starkast emot honom. Han bad dem att visa upp sin kraft, om den består i Guds kraft eller om den består i mänskliga ord, tomma ord. Han avslutar med en retorisk fråga: vad vill ni, ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? En väldigt talande fråga som leder oss in på dagens ämne, som kommer att handla om nästa problem i församlingen. Först och främst då en enskild persons sexuella synd, och för det andra församlingens brist på disciplinära åtgärder mot denna person. Så Paulus kommer att gå här väldigt rakt på sak. Ingen tid för mjuka ord för att göra det hela lite lättare för dem att ta in, utan han går pang på, rakt på sak, och nämner synden vid namn. Deras nästa väldigt synliga problem är då sexuell omoral. Eller det finns två sidor igen av det här problemet. Dels mannen som har denna sexuella synd, och dels församlingens brist på att agera mot den, att ta till disciplinära åtgärder, alltså församlingsdisciplin. Så först då kommer vi att behandla sexuell omoral. Vi börjar där i vers 1. Läser den en gång till. Vers 1. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru. Det här är deras kanske tydligaste synd. Den korintiska församlingen, den är så tydlig att den syns också för hedningarna. Även de som står utanför församlingen kan se att det här är fel. Att det inte ens sker bland hedningarna, att man inte ens hittar den bland hedningarna. Ordet som är översatt här på svenska är faktiskt. Det kan också betyda helt och hållet eller överallt, som i den betydelsen att den här synden är känd överallt. Den är känd i hela staden, i hela trakten. Alla vet om den. Det talas om det överallt. Det är ett möjligt sätt att förstå det här ordet. Men här då har åtminstone svenska folkbibeln valt en annan approach. Man kan också översätta det här ordet på ett annat sätt. Och då är det den betydelsen att det är faktiskt, som det då står här och vissa engelska översättningar. Eller verkligen. Och då är det den betydelsen att det verkligen finns sexuell omoral hos korintierna. Att det inte gör någonting åt det. Det är inte bara någonting som kan ske. Det är inte bara potentiellt så, utan det finns faktiskt sexuell omoral bland dem. Det finns verkligen. Få andra församlingar kanske hade samma problem. Efesus hade inte nödvändigtvis detta problem. Inte församlingen i Thessalonike, inte församlingen i Filippi, men här i Korint finns faktiskt verkligen detta problem. Det ryktas om det, eller det rapporteras om det. Det har nått Paulus öron. Det har kommit till honom på ett sätt eller annat. Det har kommit en budbärare från Korint eller via brev eller på något sätt. Det har kommit till honom. Det är inga lösa rykten som det handlar om här. Det är något som har grund, som har substans, som är på riktigt, denna synd. Det är något som han baserar egentligen hela detta stycke på, hela denna synd, denna verkliga synd, något som faktiskt sker i församlingen. Och det kan man också se här i ljuset av den sista versen i förra kapitlet, den som jag just läste upp. Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Ska Paulus nu komma med riset, med käppen? Kommer ihåg vad det här ordet betydde, att det var en riktig käpp eller en stav som man kunde slå med, som gjorde ont. Inte något litet mjukt ris som man bara lätt slår med för att det inte ska kännas så mycket. Utan en riktig stav. Ska Paulus andligen behöva komma med en stav och disciplinera den så att det gör riktigt ont för den? I det ljuset kan vi förstå vad denna synd handlar om. Någonting avskyvärt. Också bland hedningar. Så det behöver disciplineras. Och disciplineras hårt. Och vad är det denna synd? Vad är det handlar om? Sexuell omoral. Eller det grekiska ordet porneia. Från vilket vi har pornografi bland annat. Porneia betyder egentligen bara otukt. Eller då omoral, sexuell omoral. Användes av grekerna om vanligtvis om prostitution. Att gå till en köka, att få en sexuell tjänst av en köka, av en prostituerad. Men i Paulus kontext, i kontexten av Nya Testamentet, så inbegriper det här ordet porneia inte bara prostitution, utan all form av sexuell omoral. All sexuellt umgänge som sker utanför äktenskapet är porneia, otukt, sexuell omoral. Så det är inte bara sexuell omoral i största allmänhet som verkligen var vanlig i Korint, utan det är en viss typ av sexuell omoral. En typ av otukt som inte ens korintierna tycks tolerera. En så stor synd. En synd som till och med hedningarna ryggar tillbaks från. Det är inte bara den här vanliga att gå till en prostituerad. Eller idag kanske den här vanliga sexuella omoralen med att ha sex för äktenskapet. Eller någonting sånt. Utan det här är en verklig avskyvärd synd som inte ens korintierna tyckte var okej. Om du kommer ihåg det, så var ju just Korint känd för sexuell omoral. Om någon stad i romerska riket var det här centrum för sexuell omoral, där det fanns bordeller överallt, det fanns prostituerade, det fanns tempel med tempelprostituerade, så var det i Korint. Och där det samlades från alla möjliga olika håll. Och till och med där så var den här synden någonting avskyvärt. Och då skulle församlingen i Korint vara som ett tempel. Ett gudstempel. Bland alla dessa hedniska tempel som det fanns i otaliga mängder av. Ett tempel för alla typer av gudar. Ett enda tempel, inte byggnaden i sig, utan en helhet, en gemenskap, var Guds tempel. Det var församlingen i Korint. Men hos dem fanns denna synd. Just hos dem, just denna utvalda skara. Så förstå här hur allvarlig den här synden är. Hur otänkbart det är att det är just en kristen församling. Den enda kristna församlingen i denna stad, i denna trakt. Därför kommer en sån synd som inte ens korintierna höll på med. Så det säger en hel del om vilket problem det här är. Varför det är så viktigt att just, även om det bara är en enda människa det handlar om här just nu, en enda medlem i församlingen, så måste den komma upp. Och den har effekter långt utanför den här enskilda människan. Den har effekter på hela församlingen, vilket man ser då man läser resten av kapitlet. Och vad är då den här sexuella omoralen? Att en man lever ihop med sin fars hustru. En man lever ihop med sin fars hustru. Uttrycket finns i Gamla testamentet också, i tredje Mosebok. Om man vill läsa mer om det där, kapitel 18, så nämns uttrycket en fars hustru. Och att det är ett förbjudet umgänge, en förbjuden relation, nämns i vers 7 och 8. Där det står så här: du ska inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du ska inte blotta hennes nakenhet. Och vers 8: du ska inte blotta nakenheten hos din fars hustru, för det är din fars nakenhet. Så från det här sammanhanget så ser man då att den här faderns hustru inte är samma sak som modern. Eftersom modern nämns skilt i vers 7. Men vers 8 handlar om en annan hustru till ens far. En annan kvinnlig gemenskap för ens far, om man kallar det som så. Om det så var en bihustru. Eller en annan hustru som han tagit på grund av dödsfall eller skilsmässa. Så är det en annan hustru. Så det är inte nödvändigtvis ens mor. Eller det är inte ens mor det handlar om, utan en faders hustru. Och det var då tydligt och klart förbjudet i Mose lag. Det visste Paulus, och det visste garanterat också judarna i Korint. Så som Mose lag undervisades även där. Men det var också då olagligt i grekisk romersk lag. Vi kan notera också att en författare som Cicero, som ni har hört om det namnet någon gång, en ganska berömd författare, politiker i Rom, en jurist som levde då under kejsardömets uppkomst, då Julius Caesar gjorde om romerska republiken till kejsardömet Rom, romarriket. Den första kejsaren kom då fanns den här Cicero. Han skrev mycket. Såväl han som en annan person som heter Gaius, inte lika känd, men han är också en romersk jurist från samma tid, som skrev bland annat Institutiones, någonting i den stilen, som var då en lärobok för jurister. Så han hade ett stort inflytande på den tidens laglärda, på den tidens jurister, på den tidens lagar. Båda de här, både Cicero och Gaius, fördömer i mycket starka ordalag sexuell gemenskap med en faders hustru. De nämner det som en förbjuden handling, någonting avskyvärt. Att ha en relation mellan en son och en fars hustru. Så såväl Moselag som romersk lag förbjuder denna typ av relation. Och verbet som används här är lever ihop. Lever ihop, alltså presens. Det är en pågående handling. Det är någonting som fortsätter att ske. Det är inte en engångshandling, som man kan tänka sig engångsligg, som det väl kallas nu för tiden, utan någonting som fortsätter, en pågående handling. Den här mannen lever ihop med sin fars hustru. Vid detta tillfälle som Paulus skriver det, är det någonting som fortsätter att ske, som då är uttryckligen förbjudet i såväl romersk lag som i Mose lag. Och detta pågår i församlingen. Och det är då incest. Att leva ihop. Att ha en sexuell relation med sin fars hustru. Detta är incest. Oberoende om då pappan fortfarande lever eller är död. Om han har tagit ut skilsmässa från denna hustru. Eller om hon är änka efter att han har dött. Så oberoende om det är någonting sådant som har skett, eller om han fortsättningsvis lever, så är detta incest. Och det är förbjudet i judisk och i romersk lag. Och ännu innan vi går vidare, så kort att kvinnan inte nämns här. Det är endast en man som Paulus riktar in sig på. Och visar att det är endast mannen som är en del av församlingen. Kvinnan är troligtvis en hedning som står utanför församlingen, som inte är en del av den. Det är inte så att det är bara mannen som straffas ifall det finns en sån här relation. Utan i det här fallet så är det som så att kvinnan är inte en del av församlingen. Så, det var det första. Den sexuella omoralen. Och så det andra, församlingens brist på disciplinära åtgärder mot denna synd. Det är då i vers 2. Där det står: och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Så för oss kanske det kan verka, eller nödvändigtvis för oss, men för den här tiden, för de människor som lever nu, i denna tid, kan det verka ofattbart att Paulus skulle ta till en så hård åtgärd som att driva ut en människa ur församlingen på grund av en sexuell synd. För oss kanske det kan verka ofattbart att det fanns en sådan synd i församlingen. Att det överhuvudtaget hade uppkommit någonting sådant. Hur en tidig kristen församling, som verkligen fick sätta mycket till och förlora mycket på att följa Kristus, att vara kristna. Det var verkligen ingen status att vara kristen. Att där existerade sexuell omoral. Om någonting så borde just det ha varit sanna kristna. Om vi vet att många församlingar idag är fyllda med sådana som bara bekänner men inte verkligen tror, som inte har en verklig omvändelse. Så vet jag, på denna tid så borde det ha varit tämligen ovanligt med sådana människor, för det fanns ingenting att vinna på att vara en kristen i den tiden, snarare mycket att förlora. Så hur kunde det då finnas sådan synd bland dem? Hur kunde det existera sådan sexuell omoral? Och det var förstås någonting som Paulus också mycket, mycket kraftigt reagerar mot. Att församlingen tolererar denna typ av synd. Och hur de reagerar på den är väldigt tydligt här i versen. Ordet som Paulus använder, att det är uppblåsta. Igen återkommer det här ordet. Det samma ordet som vi har stött på flera gånger. Kapitel 4 användes det för att tala om hur korintierna förhävde sig själva. Lyfte upp sig själva, gjorde sig själva större. Satte andra människor emot varandra. Satte Paulus mot Apollos. Och också hur de själva var självsäkra, dessa anti-Paulus människor, anti-Paulus, utan hur de var säkra på att Paulus inte ska komma till dem. Samma ord som används där används också här. De har blivit uppblåsta, fyllda med tomrum och luft. Och detta återspeglar deras attityd. Både när det gällde stridigheterna, splittringarna, och nu också denna synd, sexuell omoral. Det är deras reaktion på synden, är inte att bli bedrövad, utan att bli upplåst, att bli stolt. Stolt över den. Och det visar då hur mycket de förtröstade på världslig vis, världslig moral, snarare än Guds vishet i evangeliet. Och även om det inte nödvändigtvis är så att det här ordet här används som att de är uppblåsta över sexuell omoral, så att de skulle vara stolta över att den synden finns hos dem. Det kan också vara en tolkning. Man kan göra den tolkningen att det är uppblåsta över att det tolererar sådana synder. Att det tolererar sådana människor som har sådan synd. Deras uppblåst är över toleransen. Men oberoende hur man tolkar det, så ser vi Korinthiernas felaktiga uppfattning igen visa sig. Hur de har vänt sig bort från Guds vishet. Från korset. Följt efter världens väg. Efter världens vishet. Hur den syns inte bara i deras splittringar och stridigheter. Utan i alla deras reaktioner på synder. På olika synder i fråga. Visar sig också här. Man kan tänka sig att det säger åt varandra att vi är så andliga människor. Vi är mogna, vi är visa. Vi som är i Kristus. För oss är allt tillåtet. Inte har nu denna synd någon betydelse. Denna porneia har ingen betydelse för oss som är sant andliga. En sådan uppblåsthet hos dem. Och det passar väl in i sammanhanget med dessa korintier, församlingen där. Deras ständiga reaktioner över sin egen andlighet. Hur visa det är, hur de har fått alla former av gåvor. De har många, många mirakulösa gåvor. De kan tala i tungor, de kan profetera. Men de har vänt sig bort från den Gud som gett dem deras gåvor. De som tror sig vara så andliga och visa och högre än Paulus har blivit uppblåsta. En uppblåsthet hos dem. Så Paulus igen tvingas till rätta visa dessa korintier. Förklara för dem vad deras reaktion borde ha varit när denna synd har kommit fram. Den har blivit uppdagad. Och det den borde ha varit står här. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Detta är vad de borde ha gjort. Och det kan då igen kan dela upp det i två delar här. Först att det borde ha varit bedrövade. Detta är deras, borde ha varit deras känslor, känsloyttringar. Att vara bedrövade, att ha en stor sorg över det. Som att när man har en sorg över någon som lider fysiskt, eller någon som har dött, eller en stor sorg över någonting, En katastrof som har hänt, så borde det ha varit bedrövade hans sorg över att denna synd finns bland dem. Detta är den naturliga reaktionen hos den kristne över all synd. Man förfasas över synden. Man finner den motbjudande. Om det ser man på flera ställen genom hela Gamla testamentet hur Guds folk, Guds utvalda förfasas över synden. Syns i många av de profeter som Gud använde och sände ut bland Israels folk. Jag tänkte läsa från tre av dem. Ni får, ni vill slå upp era biblar, men jag kommer läsa ganska snabbt. Så om ni inte gör det så följ bara med. Jeremia 31, först vers 19 där. Skriver profeten Jeremia så här: när jag nu har vänt om känner jag ånger, och när jag nu besinnat mig slår jag mig på höften. Jag både blygs och skäms när jag nu bär. Detta är profeten Jeremias reaktion. Han känner ånger. Han slår sig på höften, vilket var den tidens sätt att visa sin ånger och sin sorg. Man kan också läsa hur de river sönder sina kläder, slår sig mot bröstet för att visa sorg. Slår mig på höften. Jag både blygs och skäms. Blygs som att han gömmer sig, gömmer sitt ansikte. Och vad är det han blygs över? Över sin synd, över överträdelse, över sådant som går emot Guds lag. Och nästa är från Hesekiel kapitel 16, vers 63. Där profeten Hesekiel skriver: då ska du minnas det och skämmas så att du av skam inte mer öppnar din mun. När jag förlåter dig allt som du har gjort, säger Herren Gud. Och här är reaktionen att stänga till sin mun. När du minns det. Inte bara när det just har hänt. När du just har begått en svår synd. Utan när du minns det. När du ser tillbaka i ditt förgångna och ser de där synderna som har hänt tidigare i ditt liv. När du minns det. Skäms du. Skämmas. Skämmas. Så att du av skam inte öppnar din mun. Du blir som tyst inför Gud. Du vet, inför honom, inför tronen, inför Gud den allsmäktige, har du ingenting att säga. Så reagerar en sant troende människa. Man stänger sin mun av skam inför Gud. Och ännu till sist, psalm 38, vers 19. En kort vers, om ni vill slå upp i den får ni göra det. Psalm 38, vers 19, där det står: jag bekänner min skuld, jag sörjer över min synd. Så när man bekänner sin skuld, när man lägger fram det inför Gud: jag har gjort detta emot din lag, jag vet det, jag bekänner det, jag ger upp mig själv, jag ger upp min stolthet, jag har ingenting att försvara mig inför dig. Så reagerar man med att sörja över sin synd. Att gråta. Att förfäras över sin synd. Att sörja. Så som vi sörjer över människor som dör. Eller som lider. Att sörja över sin synd. Detta är det kristna sättet. Det sätt att reagera som alla som känner Gud, alla som har fått ett nytt hjärta, reagerar på synd. Sin egen och på andras synd. Det är den naturliga reaktionen. Så detta är vad korintierna borde ha gjort. För det allra första de borde ha gjort när denna synd uppdagades: sörja, att gråta över den, att slå sig på bröstet eller på höften, att sörja. Och det andra det borde ha gjort var att driva ut den otuktige mannen ur deras gemenskap. Att driva ut denna människa ur deras gemenskap. Det är då egentligen en direkt följd över att vara bedrövad, över att sörja över sin synd eller över en annan människas synd. Att man vänder sig bort från synden, tar avstånd från den, river bort den från er, från en. Och igen vill jag läsa några verser från Gamla testamentet, igen till Saltaren och Psalm 34, vers 15. Där det står: undvik det onda och gör det goda. Sök friden och följ den. Så det heliga, Guds utvalda, de för det första undviker det onda. Och vad innebär det att undvika? Man vänder bort sin väg från det. Ser man synden komma emot en, så vänder man 180 grader och far åt andra hållet. Eller om du försöker undvika ett hinder på en väg, så kör du inte rakt på den, utan du kör förbi den. Du vänder bort från den. Undvik det onda och gör det goda. Sök friden, följ den. Vart vänder du dig? Du söker friden, du söker efter Guds väg. Och från, vi tar Jobs bok. Jag kastar om de här bibelversen här, men från Jobs bok kapitel 11, vers 13-15. Det står så här: om du bereder ditt hjärta och sträcker ut dina händer till honom, om du skaffar undan dina händers fördärv och inte låter rättfärdigheten bo i dina tält, då ska du lyfta ditt ansikte utan skam. Du står trygg och har inget att frukta. Så igen, ett sätt att skaffa bort det onda hos en. Att skaffa undan dina händers fördärv. Allt det dina händer gör som är avskyvärt inför Herren, skaffa bort det. Du kan tänka sig en avgud. Man vill tänka sig någonting konkret. En avgud som du kunde tälja fram och forma av ett stycke trä. Skaffa bort det. Lägg bort det. Förstör det. Gör dig av med det. Vänd dig bort. Låt synden försvinna från er. Så ska du få lyfta ditt ansikte utan skam. Du står trygg. Du har inget att frukta. Och ännu till sist från Nya testamentet, från Paulus andra brev till Timoteus, kapitel 2, vers 19, står det att var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Så inte bara de absolut heligaste, om vi kan använda en sån term, inte bara Paulus och Petrus och Johannes och Jakob och apostlarna, och inte bara Timoteus, utan alla som åkallar Herrens namn. Vad bör det göra? Hålla sig borta från orättfärdigheten. Skaffa bort det onda. Lägga dig av med det, som man skulle säga här i Österbotten, med en dialekt som jag inte tänker försöka mig på. Lägga dig av med någonting i den stilen. Men det är inte som vissa direkt invänder mot och hävdar, att detta är en fariseisk lagiskhet. Ni vill bara sätta begränsningar och regler för era medlemmar, så att de inte får göra si och inte får göra så. Det är inte det handlar om. Att skaffa bort synden är inte lagiskhet. Det är en naturlig reaktion på att sörja över synden. Det är det bibliska sättet att handskas med synd. Att skaffa bort den. Att kasta den på soptippen. Att vända sig bort mot den. Att följa en annan väg. Är inte lagiskhet. Är inte att sätta begränsningar och regler och lagar överallt i sitt liv, utan att älska Gud. Att älska Gud. Alla som föds på nytt, som har Guds ande, förstår att det är omöjligt för den som har Guds ande att älska den här synden mer. Att ha en sådan kärlek till den som hedningarna har, som alla som lever utan Gud har. Förstår att det handlar inte om lagar och regler, utan om ett nytt liv. Ett liv utan synden. Ett liv med Gud. Och att synden och Guds rättfärdighet är två olika motsatser som aldrig kan mötas. Man kan inte ha synden så öppet och tydligt och ogenerat hos sig och samtidigt vara ett Guds barn. Man sörjer alltid över synden hos sig. Man vänder sig bort från den. Så det är då först och främst den naturliga reaktionen som korintierna borde ha uppvisat när denna synd har uppdagats. De skulle ha drivit ut den här otuktige mannen ur deras gemenskap. Som ett resultat av att det har Guds ande. Att det förfasas över synden. Och vänder sig bort från den. Skaffa bort den. Så Paulus tar inte direkt upp församlingsdisciplin här. Inte en text som beskriver alla tekniska steg för en församlingsdisciplin. För det har vi först och främst Matteus 18, vers 15. Som då förklarar detta som en flerstegsprocess. Hur man först och främst konfronterar den syndige ensam. Sen i gemenskap med några andra vittnen inför hela församlingen. Och det sista steget att disciplinera den syndige. Att skilja sig från den. Men det här är då inte på det sättet en teknisk beskrivning av församlingsdisciplin. På samma sätt som i Matteus 18. Men problemet är här att vi inte har utövat just denna församlingsdisciplin. Att vi inte har tagit till dessa steg och drivit ut den här onde mannen, den syndige mannen ska vi kalla det, från dem. Vi har helt och hållet undvikit att göra det de bör göra och reagera så som de borde reagera. Så därför Paulus utmaning till dem att nu på en gång direkt driva ut den här mannen från dem. Och det får då till följd ganska hårda ord som följer här i de följande verserna. Låt oss snabbt fortsätta till det. Vers 3 och 4. Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan som om jag var där i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt. Så fortsätter det i vers 5. Så det är då Paulus egen reaktion, hur han reagerar på denna synd, hur den tillåts bland korintierna. Han börjar förstås med det uppenbara, jag är frånvarande till kroppen. Han är alltså inte hos dem. Han är i Efesus. Han är inte hos dem. Det betyder talligen ingenting mer än det. Men någonting som är där lite svårare att förstå är det som fortsätter här där han säger att han är närvarande i anden. Det här uttrycket är någonting som tyvärr har blivit felaktigt tolkat och förstått. I synnerhet i vår tid där ordet att vara närvarande i anden har någonting. Betyder någonting helt annat. Någonting som till och med icke-kristna använder. Använder då i den bemärkelsen som att man är med någon i tankarna. Man tänker på någon. Jag är med er i anden. Är ungefär som att jag är inte hos er, men jag tänker på er. Jag skänker er min tanke. Men det är inte vad Paulus menar. Paulus menar någonting annat. Paulus menar att han faktiskt är närvarande. Inte fysiskt, men i anden, och anden med stort A. Guds ande, Guds helige ande. Man läser hela versen och fortsätter i vers 4. Som om jag vore där, som om jag var där, står det. Men jag är samlade och min ande är hos er. Det uttryck han använder, det ord han använder, talar om att han faktiskt är närvarande bland dem. Inte bara att han skänker dem sin tanke, utan att han är där bland dem. Trots att han är i Efesus, fysiskt frånvarande, så är han också i Korint. Men på vilket sätt är han i Korint? I anden, i Guds ande, den helige ande, som alltid är närvarande i alla församlingar. Och hur kan han påstå någonting? Hur kan han säga det? Att han är närvarande i anden? Jo, de kristna har fått anden från Gud. Vi är förenade med Herren, vår Herre Jesus. Vi är en ande med honom. Vi är inte distinkt längre, utan vi är ett med Jesus. Vi är i honom, i hans ande, genom hans ande, ett med honom. Som han säger också i senare i det här brevet, kapitel 6, att vi är ett tempel för den helige ande som bor i er, som bor, inte bara är närvarande här som en skild entitet som sitter här på främsta raden och lyssnar, utan som faktiskt bor i oss, bor i var och en av oss, eller i Korint, bland det heliga i Korint. Paulus använder sådant språk som tyder på en intim sammanfogning med det heliga och Guds ande. Intimt sammanfogade. Den helige ande är i dem. Han bor i dem. Och han bor i Paulus också. Förstås. Så om nu kristna är ett i anden. De har den helige ande i sig. Han är hos dem. När det samlas. Så är Paulus, som också är i anden, hos dem. Han är närvarande bland dem i anden. Det är det nyckelordet här i den här versen, att förstå vad Paulus menar då han säger att han är närvarande i anden. Så syftar han inte bara på sin egen ande, utan också på den helige ande. För han använder det ordet ande väldigt godtyckligt. Han använder det för att beskriva människans egen ande. Han kan använda det för att beskriva den helige ande. Men han kan också använda det för att syfta på båda två samtidigt. Båda två, den helige ande och sin egen ande. Som här, när ni är samlade och min ande hos er, vers 4, syftar han inte bara på sin egen ande, utan också på den helige ande. Så korintierna ska inte bara på något vagt sätt tänka att Paulus är närvarande, han har skänkt oss sin tanke, utan att han faktiskt verkligen är där med dem i den helige ande. Han förkunnar dom över denna syndare i den helige ande, tillsammans med dem. Så han, även om han är frånvarande fysiskt, så är han i högsta grad närvarande i den helige ande. Detta är kanske en aning främmande för oss att tänka. synnerhet för sådana som är världsliga. Inte nödvändigtvis att vi är världsliga, men för sådana som kommer till denna text, som läser den, som förstår den ur ett världsligt perspektiv, är det en främmande tanke att vara närvarande med kristna på en annan ort, med betroende på ett annat ställe. Men den bör förstås då i ljuset av att Paulus verkligen uttalade Guds ord. Paulus var inte bara vilken kristen som helst, utan en apostel, en utvald Guds tjänare som faktiskt skrev Guds ord. Detta är Paulus verkliga ord, någonting som han skrev ner för länge, länge sedan, men det är också Guds ord. Det är unikt för Paulus och alla andra författare i Bibeln att bli använd. Paulus ord, när det lästes upp av församlingen, när de fick detta brev, det lästes upp offentligt, så var det inte bara Paulus ord. Det var Guds ord. Det var den helige andes ord som lästes upp. Så se det i det ljuset. Att Paulus är närvarande i anden. I det att anden inspirerade honom att skriva ner dessa ord. Och på det sättet är han närvarande med korintierna. Inte bara som ett vanligt brev, utan faktiskt med anden där i detta ögonblick. Då de läser upp orden och då vi läser upp dem idag. Så är Paulus närvarande. Där och då. På grund av att anden är där. Hos den, i den. I det ögonblicket. Så då är det dessa ord, dessa ord som Paulus här riktar mot korintierna, dessa uppblåsta som inte förväntat sig att han ska komma till dem. Detta är vad han säger åt dem. Att han är redan där hos dem i anden. Han är redan närvarande. Att han i Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Han är inte bara långt borta i Efesus och deklarerar en dom som en kejsare eller en kung är frånvarande och deklarerar sin dom och låter den bli känd, utan han är faktiskt också närvarande där i församlingen och deklarerar denna dom för dem. Domen ska vi ännu återkomma till i vers 5, men innan vi gör det så en kort notering här. Är att domen inte därför fälls ensam av Paulus. Det är inte enbart Paulus som tycker så här eller säger så här och alla ska lyda honom på grund av att han är Paulus. Utan det är en gemensam dom. Tillsammans med församlingen. Tillsammans med alla de heligas gemensamma skara fälls denna dom över denna otuktige man. Den dom som inte heller kommer från Paulus eller från någon viktig människa i församlingen i Korint, utan från den helige ande. Det är Guds egen dom över den otuktige mannen. Och det är en dom som kommer genom anden i Jesu namn. Men den myndighet som kommer genom Jesu namn att binda allt i himlen och på jorden. Den myndighet som Jesus redan gav åt Petrus och alla Jesu efterföljare. Att binda allt i himlen och på jorden. Och att lösa allt i himlen och på jorden. Den myndighet som Jesus har och har gett åt sitt folk, åt sin församling. Det är den myndighet som Paulus använder här. Som församlingen använder. Att utesluta denna man ur församlingens gemenskap är Guds dom, församlingens dom. Det är överens om den. Det är gemenskap med den här domen. Så det må vara då Paulus egna ord, komma direkt från hans mun eller från hans hand kanske. Men det är inte bara hans egna, utan det är andens ord. Igen, Paulus användes av den helige ande för att skriva ner Guds ord. Det är Guds ord. Inspirerade Paulus att skriva ner just dessa ord. Så hela församlingen måste alltså agera, eftersom synden hos dem har påverkat hela församlingen. På samma sätt som synd i en människa påverkar hela människan. Vi som bekanta med kalvinismen och dess fem läror vet att den första punkten är totalt fördärv. Och det handlar om att synden har påverkat hela människan. Synden har gjort oss korrupt både i vilja, i tanke, i gärningar, i allting. Det är samma sak här. Synden påverkar hela församlingen. Ingen del är oskyldig eller fri från syndens påverkan. Så därför, för att hela församlingen är påverkad, hela församlingen är i direkt kontakt med den här mannen, eller direkt kontakt med effekterna från denna synd, så bör det också vara en gemensam dom som de alla fäller. Deras gemensamma reaktion på något som påverkar dem. Så detta är då biblisk församlingsdisciplin. Att hela församlingen fäller domen. Inte bara församlingsledaren eller församlingstjänarna eller styrelsen eller någonting sådant. Hela församlingen fäller domen. Och sen nu, ännu till sist, vers 5. Vad domen är, vad det handlar om. Vers 5. Ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Så det som vi bör se med denna vers, att det finns igen två delar av den. Vi har dels handlingen, själva domen, och sen resultatet och syftet för denna handling. Så först handlingen då, eller domen, att han ska överlämnas åt Satan. Och det är med all rimligheten igen ett formellt uteslutande ur församlingen. Att bli att bli utesluten ur församlingen. Inte längre vara en del med den. Inte längre vara i gemenskap med den. Det är att överlämnas åt Satan. Det vill säga att överlämnas tillbaka till världen från varifrån man kom. Överlämnas tillbaka till det syndiga begär. Till det liv man levde ut, då man levde utan Gud och utan Guds människor, utan Guds församling, utan Guds gemenskap. Ett liv i Satans välde, ett liv i Satans värld. Vi kan tänka det också i Korint, där många avgudatempel fanns, så är det lätt att se det som den plats där Satan bor, som du används förstås i Uppenbarelseboken också, i då det skrivs till församlingen i Pergamon, där Satan bor, en referens till avgudatemplen i Pergamon. Alltså, mannen utesluts här för att återgå till det liv han hade före han var med i gemenskapen i Korint. Tillbaks till Satans välde. Och det är inte svårt att tänka sig en sådan gemenskap. Även om vi som har en gemenskap, vi som fortfarande är i en församling, står i Guds nåd på det sättet. Vi är tillsammans med det heliga. Så är det inte svårt att förstå att vara utan denna gemenskap är att vara i Satans välde, Satans rike. Som Paulus också skriver mycket om, bland annat i Efesierbrevet, där han talar om att ni tidigare levde på den här världens sätt, följde härskaren över luftens välde. Ni var utan Kristus, ni var utestängda från medborgarskapet i Israel, utan del förbunden dess löften, ni var utan hopp och utan Gud i världen. Så att stå utanför gemenskapen Guds heliga, som att vara tillbaks i världen, i Satans välde. Så på detta sätt skulle församlingen rensa bort synden hos sig, ta bort den ogudaktige, den otuktige mannen, göra sig av med synden. Och vad är då resultatet och syftet för denna handling? För det är inte bara en handling utan resultat, en handling utan syfte, utan det har förstås en betydelse. Och det är då sista delen här: till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och här har vi igen ett uttryck som åtminstone historiskt sett har blivit tolkat som sådant att till köttets fördärv innebär fysisk död. Den mannen skulle uteslutas, överlåtas åt Satans för att hans kropp skulle dö. Han skulle brytas ner, fördärvas, förstöras. Hans kött skulle förstöras, men att han själv, hans ande skulle uppstå på och frälsas på Herrens dag. Och det är inte helt otänkbart att man gör en sån tolkning, för att vi ser på flera ställen i Nya testamentet hur kristna disciplineras ända till döds. Tänker jag först och främst på Ananias och Safira i Apostlagärningarna 5. Hur de sålde sin egendom och kom och lade ner pengarna inför apostlarnas fötter. Så lade bara ner en del av den och beslöt att ljuga för apostlarna. Beslöt att ljuga för den heliga ande. Så synda mot honom, synda mot Gud. Och för detta bestraffades vi då med direkt död. Och i det här brevet så talas det om att många bland korinterna är svaga, är sjuka, till och med insomnade, alltså döda. Till en följd av att de inte har tagit del av Herrens måltid på ett värdigt sätt. Så det är inte en helt otänkbar tolkning. Ordet fördärv menar man är ett tecken på en död, på en undergång. Fördärv, det är det vad ordet betyder. Och det används i Nya testamentet om det ogudaktigas undergång. Men i det här sammanhanget är det inte fråga om en icke-troende, åtminstone inte någon som bekänner, eller som inte bekänner sig som kristen, utan som utger sig för att vara troende. I det här sammanhanget så är det antagligen inte i den betydelsen att han ska uteslutas till sin död. Man tar i beaktande ännu den här sista delen: för att anden ska bli frälst, så inser man att det handlar inte bara om en åtskillning av kropp och ande, så som gnosticismen vill ha det till, att allt kött är ont och allt andligt är gott, utan att det är samma människa, att kroppen och anden är två delar av samma människa. Inte att den ena är genomgående ond och den andra är genomgående god, utan att det fortfarande är samma människa, kropp och ande i en människa. Så att köttets fördärv inte är fysisk död, utan syftar på det syndiga, onda begär som finns i människan. Och att anden syftar till det, den rättfärdighet, den godhet som Gud har lagt ner i sina utvalda. Alltså köttets natur och andens natur. Som man ser på andra ställen att Paulus talar om köttet och anden. Hur de står i strid med varandra i Galaterbrevet 5 och Romarbrevet 7 och 8 först och främst. Där det står bland annat det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst ditt kött med dess lidelser och begär. Ska vi förstå att köttets fördärv handlar om att korsfästa sina kötsliga begär, sina syndiga begär. Det som fortfarande finns kvar i en från det gamla, det som vi har blivit frälsta från. Det syndiga begären som fortfarande finns i var och en av de som tror på Herren Jesus. Som lever på denna sida av graven. Att korsfästa dem, att döda dem, som det står i Romarbrevet 8. Att döda kroppens gärningar. Döda kroppens gärningar. Döda de syndiga begären i era kroppar. Genom anden. Att inte längre leva det liv som karaktäriserade oss innan vi kom till tron. Så betydelsen är alltså att mannens syndiga begär ska dödas. Att det ska korsfästas. Precis som alla kristna bör döda sina syndiga begär. Korsfästa dem genom anden. Så uteslutningen, syftet med uteslutningen ur församlingen är inte att döda mannen i sig själv. Utan att döda hans syndiga begär, hans sexuella omoral. För att anden ska bli frälst på Herrens dag. För det ultimata målet är förstås att han ska bli frälst. Som det är med alla kristna människor. Det är inte specifikt för de som syndar och de som blir föremål för församlingsdisciplin. Utan det för alla människor är det ultimata målet att bli frälst på Herrens dag. Men vi behöver inte vänta tills denna dag kommer för att veta om resultatet av den här församlingsdisciplinen hade effekt eller inte. Utan det viktiga här är att det är målet för var och en som är kristen. Det är målet för det som är i församlingen. Det är målet för det som blir uteslutna ur församlingen. Att deras ande ska bli frälst på Herrens Jesu Kristi dag. Och därför ska han uteslutas för att döda sina syndiga, kötsliga begär och hindra att dessa syndiga begär sprider sig i församlingen, vilket då är någonting vi kommer att se på nästa gång i de följande verserna. Men ännu till sist innan vi avslutar, jag vet att jag håller på länge, men vi ska riktigt just avsluta det. Så vad tar vi med oss från dagens text? Vad bör vi förstå och praktisera baserat på det som vi har hört denna söndag? Och först och främst förstås att inte synda. Det är ganska självklart att inte leva i enlighet med sina syndiga begär som kännetecknade våra liv utan Gud. Det kan verka uppenbart, men tro mig, det är en sanning som måste upprepas gång på gång och som verkligen måste upprepas i dessa tider då det finns så stor tolerans till synden, i synnerhet från kristna, de som påstår sig vara kristna. tolerera synd i församlingen. Låta den gå under på grund av några människors begär. Sexuella begär. Vi har sett församlingar gå under på grund av att en eller två eller tre eller några människor tolererat eller har älskat synden, att hela församlingen tolererat den. Inte gjort sig av med den. Och så har församlingen gått under. Dött. Borta. Försvunnen. Och det andra är förstås nödvändigheten av församlingsdisciplin. En sund församling. En av punkterna i en sund församling är församlingsdisciplin. Läs Mark Devers bok. 9 punkter om en sund församling. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska heller. Men någonting i den stilen. Vad är en sund församling? Heter den så? Jag tror det. Millainen on terve seurakunta heter den på finska. Det vet jag. Men jag vet inte vad den heter på svenska. Ni vet vilken jag pratar om. Läs den. Den handlar om vad en sund församling bör ha. Och en av dessa punkter är församlingsdisciplin. Och jag vet att detta är synnerhet någonting som inte predikas i dagens församlingar. Som är så främmande. Vissa människor som står mig nära, som har talat mycket med mig, har sagt att detta är någonting totalt främmande för dem. Detta finns inte längre i det kristna. Kyrkorna säger det. Det är fel. Det ska finnas i varje sund församling. För att synden finns fortfarande hos oss. För annars är risken igen att den sprider sig. Så som en cancer sprider sig i en kropp. Vad gör man med en cancer när man upptäcker den? Man förintar den. På olika sätt. Cellgifter eller bestrålning eller man skär bort den. Samma sätt gör man med synd. Man avlägsnar den en gång. Man väntar inte med den. Den ska bort. Och den tredje saken, och det kanske är det viktigaste för oss alla tre, vad är vår reaktion på denna text? Hur förhåller vi oss till denna text? Är det här någonting som vi ser på med avsky, som någonting, eller kanske med skam, som någonting lagiskt, som någonting kärlekslöst? Vi talar med en icke-troende någon gång och vi läser någonting ur Bibeln, så hur många vänder upp till 1 Korinther 5 eller 6 och börjar läsa om dessa synder? Oftast så väljer vi någonting annat. Så älskar vi denna text som Guds ord. Och ser vi att det är Paulus kärlek till Korintierna, som en far som älskar sina barn. Det här är hans reaktion. Det här är hans sätt att visa hur han älskar dem. Uteslut den som är ond bland er. Gör er av med den som syndar på detta sätt. För han förstör för er alla. Det sprider sig, det påverkar er. Ni kommer att gå under i denna synd om ni inte gör någonting mot den. Det är en kärleksfull handling, oberoende vad världen säger om det. Att göra sig av med synden är en naturlig reaktion för alla kristna. Så älskar du dina medmänniskor så mycket att du verkligen tar fasta på detta. Avlägsnar synden. Inte så att ni, om ni ser någon människa här synda, någon gör någonting dumt, direkt går och säger du uteslut för församlingen. Kommer ihåg att första steget i Matteus 18:1. Ensam gå och konfrontera den människan. Men det sista steget är förstås uteslutning. Älskar du dina medmänniskor så att du är beredd att göra detta. Det är Guds ord till oss denna söndag. Jag måste avsluta där. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för att du har gett oss dessa dessa instruktioner, dessa ord. Du har satt ner dem åt oss och bevarat dem åt oss. Inte för att vi ska finna stort underhållningsvärde i dem och komma samman på söndag för att få vår del av kristen underhållning, utan för att bli rättavisade, förmanade, påminna om vad det är att du är helig, syndfri, Herre, och att vi är blott syndare, frälsta genom din nåd. Hur vi bör förhålla oss till synd och avlägsna den ifrån oss, inte tolerera den, inte tro att vi visar kärlek mot människor genom att tolerera den, utan att avlägsna den. Åh, Herre, hjälp oss att vara trofasta mot ditt ord, verkligen följa det, vara lydig mot den, att vi inte blir igen som Korintierna som tolererade synden bland sig. Åh, Herre, må vi förfasas över synden, må vi sörja över den. Åh, Herre, att vi skulle göra det, gråta över den, för att vi vet att det är syndar mot dig, mot din natur, mot din karaktär. Åh, Herre, gör oss heliga, heliga, sådana som älskar rättfärdigheten och dödar synden, korsfäster den. Åh, Fader, hjälp oss alla. Gör oss vakna, för synden bland oss. Att vi inte ger Satan något tillfälle. Att vi gör alla tankar till lydiga fångar under Kristus, under din lag. Och att vi skulle älska din lag och ditt ord, för att vi älskar dig. Och Fader, om någon människa som har hört dessa ord denna kväll, eller när de än hörde, Fader, att det går rakt in i hjärtat på dem, att det övertygar dem om deras synd och behov av en frälsare, att de ser att det är liksom den mannen i Korint är syndiga till det ena eller det andra. Åh, det skulle inse sitt behov av Kristus Jesus som sin frälsare. Fader, gör det tydligt för dem. Stick den i hjärtat. Krossa deras stolthet. Åh, låt den få se Kristus och honom som korsfäst. Världens enda frälsare. Världens enda hopp. Far, vi överlämnar dig i dina händer. Till din ära ber vi allt detta i Jesu namn. Amen. Amen.